Tänk att Gud har berett en evighet åt oss. Det var härlig sång det där. Det var precis vad jag satt och tänkte på. Att det är två vägar nu framför oss. Den ena är jordisk och den ena andra är himmelsk, om ni förstår bilden då. Den ena har Jesus dragit upp åt oss. Om vi vandrar på den vägen har vi evigt liv. Och den andra drar människor upp åt oss. Och det kommer att bli slut på den vägen en vacker dag. Den ser ju bra ut. Kanske. Men det blir slut på all jordisk glans en dag. Jag vill citera David Wilkerson. Det var ju bra, Elvor, att du tog upp det här med Azusa. För det, jag har inte skrivit det här. Men jag tänker på David Wilkersons profetia om den här superkyrkan. Och då skriver han så här då att denna superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet. Man använder fritt Jesu namn. Men i själva verket är den antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete. Tänk att han skriver det här 1972, innan Purpose Driven och allt här kommer. Profet Wilkerson, sannoliken. Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet kommer. Dess ledare kommer att göra storordiga uttalanden om vikten att fylla alla människors behov. Om man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk invention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Det här är ju exakt vad FN säger nu. Och exakt vad Rick Warren skriver i sin bok. Och det här skriver Wilkerson profetiskt 1972. Sätter han fingret exakt på vad som kommer. Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen ser ut att dö, får vi se en underlig kedja av händelser. Och det var precis vad som hände nu i Amerika. Det var väldigt konstigt, för bedjande människor över hela världen upplevde att någonting släpptes lös i andens värld. När det här hände. Eller tiden innan och tiden efter. Det är något på gång, vänner, som Bibeln då kallar för det stora avfallet. Och det innebär ju då att Gud kommer att prisge människor åt det man håller fast vid. Och det är ju så här att om vi vägrar att släppa det vi håller fast vid, då kommer vi att få det vi får, så att säga. Det var ju likadant i öknen då, när man gick emot Gud och man ville ha kött. Och då fick man ju de här vaktlarna att tugga på. Och man, när man höll på att tugga så stendog man ju, för man, det är ju inte så bra att äta efter så lång fasta. Men det visste ju Gud. Och likadant är det här, alltså vi får ju det vi vill ha. Om du förstår vad jag menar. Människan är ju så enveten. Så Gud kommer tillåta. Och det här har ju också då, skriver ju Wilkerson, med påven att göra då. Och sen skriver han så här: jag menar inte att påven eller någon annan kyrklig ledare i denna superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Men så skriver han då om att det kommer att bli en väldigt karriärsjagande i den här kyrkan. Och då kommer detta att drabba vanliga kristna, ungefär, skriver han då. Och man kommer att jaga på, för att denna kyrka måste bara bli en politisk maktfaktor som är stark nog att öva påtryckningar mot dem som opponerar sig mot den. Slut citat. Ja, vi har ju sett hur stora konferenser då, bland annat i USA, där man försöker att pressa fram det här ekumeniska miraklet. Och vem minns inte påven hos video hos Copelands? Kommer ni ihåg det? Det var inte så länge sedan. Det var något år sedan, var det något. Helt plötsligt på en ledarkonferens så dyker då påven upp med ett budskap där på en videoskärm. Och Copeland talar ju, ja, de har ju varit i Vatikanen med den där, en av de där ledarna snart, tror jag. På våran sida finns det ett profetiskt budskap där du kan höra Harry Potter 1984 profeterar om det här. Och han säger att ni kommer att se det när ogräset samlas. Och de kommer att komma samman med den gemensamma nämnaren av vad de tror. Och då då tror jag att det handlar om Dominion Kingdom Theology. För det tror alla nu. Har ni märkt att helt plötsligt så sprutar det fram ett visst budskap från alla håll på en gång? Och det heter Kingdom Now eller Dominion Theology. Och jag tror att det är det här som är början på det stora avfallet som vi kan se i Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Och det är samma människor som Elwood talar om som utgör de laglösas villfarelse. Det vi ska se till, för vi har fått varningar om det förut. Se till så att ni inte dras med när det här kommer, när tåget kommer. Och de ska alltså förvrida evangeliet. Ja, man förvrider evangeliet. Så nu heter det då evangeliet om Guds rike då, fast på ett lite annorlunda sätt än vad Gud menar då. Ja, och profetiorna säger ju att du ser ju kvinnan här då, den avfallna religionen här, den avfallna kristendomen sitter på sju berg. Och det är ju precis vad man säger egentligen, man vill inta sju berg. Det var ju ganska intressant va? Samhällets sju berg, eller sju sfärer, eller sju pelare. Du ser henne också sitta på de här sju bergen. Det kan ju faktiskt betyda FN alltså. Det här sen. För du ser ju sju berg, sju huren va? Sju, tio horn. Och när du följer det så ser du att det måste handla om FN. Och sen när du går till Daniel 2 så ser du så att när Jesus kommer så ser du en sten rivs av och landar på de här tio tårna. Och då står det, ska Gud sätta upp ett rike. Inte innan alltså, men då när han kommer. Det är ju Jesu tillkommelse. Så i då, de konungarnas dagar ska Gud sätta upp riket, inte nu alltså. Och som Elvor mycket riktigt nämnde så kan vi se en gemensam nämnare också. Och det är ett gnostiskt budskap. Alltså vi är tillbaka igen precis på samma läror som när Korint, Galatien och allt det här Kolossien var. Vi har fått in en gnostisk tankesätt och den har infiltrerat våra församlingar. Så jag var ju sjuk nu nästan en vecka och då hade jag ju tid att läsa och jag studerade gnosticismens tankesätt och det var jättespännande vilken världsåskådning man hade. Det här till exempel, man delar upp allt mellan ljus och mörker, det fanns liksom inget emellan och det är precis som yin och yang. Så man kan säga då att Paulus, när han skulle gå till Korint, så var det ju samma sak som att evangelisera i ett New Age-infiltrerat samhälle. Förstår ni? Det är precis samma som idag. Och grundbudskapet då i Kenyon och Hagens lära lyder mycket kort. Syndafallet, vi förlorade all auktoritet över skapelsen. Eller riket förlorades, som man nu säger då. Och så lär man då att Jesu död och uppståndelse gav kyrkan tillbaka den makten fullt ut. Eller riket nu, i din ande alltså. Det här är ju gnostiskt, det är precis samma tankar som man hade då. Det är bara att nu byter du bara kläder, va? Nu sätter vi kristendom på det. Det är samma tankar. Och samma strider mellan mörker och ljus. För när det här kommer in i gnosticismen, då blir allt strida mot mörkret. Du känner igen det här om du tänker efter. Motståndsandar och fattigdomsandar och allt vad det heter. Då blir allt bara mörker och ljus. Och många gånger så slutar det ju med att man sitter på psyket till slut. Då är det ju många som har hamnat. Men konsekvensen blir allvarligare än så. För konsekvensen blir ju att kyrkan nu får mer makt än kungen. Och det är ju exakt vad vi ska få, säger ju ormen i lustgården. Vi ska bli visa. Ni ska bli som Gud, det vill säga ni ska bli som Kristus. För det är ju så här att mänsklig visdom, när vi får tag på den, då kastar vi ut Gud. För vi tar ju över. Så därför kan du se skillnaden mellan ormens lära och Jesu lära. För ormens lära puttar alltid ut Gud och hans ord, givetvis. Och nu är det så här att följer du Hagin och Kenyon vidare så hamnar du hos apostlarna, som Elvor tog upp. Se Peter Wagner och Bill Johnson är en ny ledare här. Men han var ju också med där i nyhet i Lakeland. Så om du vill se en urgnostisk förkunnelse så kolla vad Todd Bentley säger och lär. Där har du en exakt gnostisk förkunnare. Änglasyner, de gamla, de äldste, träffa gamla kristna för flera tusen år sedan. Allt det här är exakt vad gnostikerna lärde på den här tiden då. Och det här, det blir ju katastrof till slut av med. För vi behöver ju Gud för att bli frälsta. Vi behöver ju Jesus. Vi behöver bli beroende av honom. Hur ska vi annars hitta här? Alltså, i din ande har du nu fått all rättfärdighet tillbaka igen. I din ande har du nog fått tillbaka all förlorad auktoritet igen. Du kan byta ut de här ordet mot smörjelsen, för det är samma sak då. Ja, och vad väntar du nu på, min vän? Nu är det ju bara att köra igång då. Nu ska du ju förlösa det här du har fått i ditt inre. Så att du kan återupprätta skapelsen eller riket igen. För det här är nämligen mandat. Plikt. Du vet, det är nästan som man kan börja gråta vilka slavok man lägger på människor. Det här alltså är din plikt att göra. Mandat. Har du inte fattat det här, säger man, så har du inte fattat någonting. Jag kommer att komma ännu djupare sen vad Bill Johnson lär. Och det är riktigt sorgligt att se människor dras in i det här. Det är riktigt sorgligt. Jag blev så bedrövad så jag satt och tänkte, gode Gud, här är alltså miljontals av människor, mest ungdomar kanske i det här landet, som förförs totalt. För man fattar inte riktigt vad det handlar om. Dale Neil, han är alltså ICCC, International Christian Chamber of Commerce. Han har lite att säga till dem. Lyssna nu. Gnostiskt budskap. Kyrkan måste nu gå vidare och inte fastna vid budskapen om människors frälsning. Det är bara när vi förstår och börjar implementera principerna för evangelium om Guds rike. Kom ihåg det nu. För det kan du googla på själv. Då handlar det om många svenska kyrkor. Och många svenska kända förkunnare som säger exakt likadant. Nu vet du vad det är. Det är samma lärare som Kenny och Hagin har. Det är först då som vi kan se människor, städer och länder förvandlas. Vad var det Elvor sa förut om stortalighet? Nu duger det inte att vinna din nästa längre för Gud. Va? Nu är det Apostle of the Nations som gäller. Eller Global Mission. Global Fire Ministries. Det måste bli värre. Lyssna nu. Men kyrkan har ingen kunskap om den här sfären. Det här är ju New Age-snack. Så fort det är svär, du vet vad det handlar om. Det är New Age. Men kyrkan har ingen kunskap, gnosticism, om den här sfären. Men nu måste kyrkan börja växa upp. Ja, det här är inte kristna kyrkan han talar om, utan det är den avfallna. Och eftersom det här evangeliet man håller på med nu helt förkastar Kristi kors, så har du nu trätt in på exakt samma väg som Kain gjorde. Båda två kände till evangeliet, både Kain och Abel. Det handlar om ett lamm som dog. Men det står att Kain blev åkerman. Han blev skötte om den jordiska vägen, vad man säger, va. Medans Abel, som betyder vindfläkt, som har med ande att göra, han höll sig bara till Jesus. Den förstfödda av jorden, vem var det? Det var Jesus, va. Och så blev dagarna kom till sitt slut, står det. Solen gick ner. Man skulle offra. Det är ju en bild. Och då är det intressant att veta vad Kains namn betyder. Jo, för Kains namn kommer av en rot som betyder plantera eller grundlägga, få att växa upp eller bygga hus för sin egen ära. Och då kommer vi till Judas 1 och 11 då, där det står så här: ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. Man har gjort uppror som Kora och gått under. Nu ska vi gå in lite på Bill Johnsons böcker, för jag tror att han är en av de farligaste vi har att göra med i det här landet just nu. Och det är ju bra att citera böcker, för då är det bara att slå upp och titta om det stämmer nu när jag säger. Nu citerar jag en som har gått igenom de här böckerna då. Han har ju inflytande över New Wine, så det är ju viktigt att förstå vad han säger. When heaven invades the earth, då talar han alltså om himmelriket invaderar jorden. Kingdom now. Han har exakt samma lära som Hagen och Kenyon har. Ska ni veta först. Gnosticism alltså. Och då kan man ju bara undra då, av vilken anledning springer hans lärjungar omkring nu på städer överallt och gör under och tecken och profeterar överallt? Är det på samma grund som Hagen lär ut? Då är det definitivt laglöshet. Nu citerar jag Bill Johnson. Vårt mandat, då har du Kingdom Now time. Så fort du hör mandat så ska du veta vad du har att göra med. Det är ett kodord för Kingdom Now. Vårt mandat, plikt, är att vi ska resa upp en Elia-generation av elitkristna som ska manifestera God's raw power. Power, the new age term. Googla på det här ska du se. God's raw power. Power. Bill Johnson 2. Vi har fått tillbaka den auktoritet som vi förlorade i Eden. Det innebär att i vår ande finns det nu en inneboende kraft som är i total avsaknad av sjukdom, fattigdom och synd. Vad är det Johannesbrevet varnar för? Om vi säger att vi inte har synd, va? Då bedrar vi oss. Just det. Antikrist ande med andra ord har kännetecknat här. Nu ska vi se vad han menar med den råa kraften då. Råkraften då. Bill Johnson citat 3 ur boken då. Matteus 6:9 vet ni ju handlar om: så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgad. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Han menar att det betyder följande. Och det här visar ju då från vilket träd. Av frukten ska ni ju lära känna trädet, va? Mm. Då säger han så här: eftersom Gud hela tiden vill förlösa det fullkomliga nu. Kingdom nu, va? Så är det så att om du upplever problem eller sjukdomar när du ber för någon, så har du bett fel. Ja, vill Gud hela tiden förlösa det fullkomliga? Det låter ju nästan som lite New Age, va? Ja, det är precis. Det är New Age. Det är exakt New Age. Och vad jag kan se om de här generationen elitkristna som nu smyger omkring och springer omkring överallt och ska förlösa massa saker i deras fullkomliga andar. Om du tar nu och läser Matteus 7 ska du få se något intressant. Kan det vara så här att Bill Johnson och hans lärjungar är med och förlöser någonting som står i Matteus 7? Svar ja, det har varit på Paulus tid samma sak som det är nu också. Vi läser här då. Matteus 7. Alltså falska profeter lär ut en lära och pekar ut en väg. Och så kommer människor efter och följer den vägen. Det är alltid så det går till då. Men så står det där att du kommer inte in i riket för att du säger herre, herre, utan du kommer in när du gör min himmelske faders vilja. Eller hur? Och vet du vad Bill Johnson säger att Guds vilja är då, och din plikt? Jo, det är att förlösa det fullkomliga du nu har fått i din ande genom under och tecken. Jaha. Stackars, stackars, stackars lärjungar. Det är din plikt att gå ut och göra det här nu. i din fullkomliga, rättfärdiga ande som nu har blivit Kristus då. Och gör du inte detta så gör du inte Guds vilja, menar Jonsson. Ja, många ska komma till mig på den dagen och säga: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut många onda andar. Och med hjälp av ditt namn har gjort stora kraftgärningar, helande, allt det va. Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er, ni laglösa. Som betyder på hebreiska att förvrida någonting som är från Gud va. Så att det passar människan, betyder det. Förvrida skriften, Elvor tog upp det, står i Petrusbrevet också. Alltså man förvrider skriften till ett fel evangelium. Och människor kommer att följa det. Och nu har ni fått sett de här vägarna. Så nu vet ni vilken väg ni inte ska välja. Bill Johnson säger vidare så här då. Han säger till och med att de som inte förstår den här verkliga betydelsen av Fader vår, de är motståndare till väckelsen. Oj, det sitter många motståndare här idag. Ja, hur väl stämmer inte det här? Det är första gången jag har sett det här från den här vinkeln som jag kommer att säga nu. Hur väl stämmer inte det här på Laodicea? Den kyrka som sa i sin bekännelse: jag har rik, jag är rik, jag behöver inget. Ja, de har ju alltid sin ande va. Så ser du ut ur ett gnostiskt synsätt, så uppfyller ju Laodicea exakt detta. Du har ju redan allt. Vad ska jag med dig till Gud? Du kommer ju bara störa mig här. Jag har ju blivit Kristus på jorden jag. Jag är ju smord. Jag ska ju bara ut och förlösa det här som ligger i min ande nu. Sätta upp ditt rike. Nu ska jag citera en annan, en bra kille här. Han heter Don König. Hans namn stavas lite konstigt, men om ni googlar på de här så ser han är väldigt vaken för de här influenserna som är i USA. Och då skriver han så här, jag översatt det från engelska till svenska: Kingdom Now-tankarna har tagit över i de flesta karismatiska sammanhangen. Nästan alla radio- och tv-program är infekterade av detta. Nu har de öppnat profet- och helande skolor överallt. De håller stora megamöten för massorna. Men inte nog med det. Nästan all kristen litteratur du kan beställa eller köpa i de kristna bokhandlarna är infekterat av det här tankesättet. De har nu tillsammans med Rick Warrens purpose-drivna kyrkor och Emergent Church-kyrkorna slagit in på ett nytt tankesätt allihop. Nämligen den att kyrkan måste bygga upp Guds rike på jorden innan kungen kan komma tillbaka. Men det här stämmer inte alls med Bibeln. Nej, det gör det inte. Försök att hitta det här för att få se då. De flesta... Och det här som han skriver här är väldigt intressant, för att det förklarar varför de inte är dugg intresserade av det profetiska ordet heller. De flesta av ledarna i den här rörelsen lär att tusenårsriket redan har kommit. Ja, men titta ut över världen och kan du se att det är väl nästan inte sant. Nej, men de menar ju att det är ju det vi ska upprätta, men vi har ju inte fattat det. Nej, måste jag vara helt dum i huvudet, för jag har verkligen inte fattat det i alla fall. Har du det? Va? Att vi ska gå ut och fixa så att ormarna blir snälla och inte hugger småbarn och vad det står där va? Det tror de har kommit nu. Man proklamerar därför med slagord och står på berg och gapar överallt: nu ska vi inta landet. Vi ska inta och förändra kulturen, menar man, och sen styra den. Man lär också att du har blivit som Gud i din ande. Så därför kan du nu gå omkring i kulturen och med din mun skapa nya förutsättningar för Guds rike. Bingo! Det är precis vad som händer, va? Ja. Alltså, förstår vi hur långt avfallet verkligen har gått? När du kan de här kodorden och kan det här tänkandet, sätt dig ner på Google och börja googla på Kingdom Principles Och allt det här, så ska du få se hur många kyrkor i Sverige som är infekterade. Det kommer härifrån och det bara fortsätter. Det här är ogräs och vete. Och jag bara hör inom mig ett sånt tydligt budskap. Var stilla och vänta på mig, säger Herren. Var stilla, vänta på mig, säger Herren. För de här kan ju inte vänta, eller hur? Det är ju plikt att dra ut och rejsa loss. Va? Vänta ska du få se när de samlar ihop sig och håller på och jäsa runt. Va? Ja, det är ju bara den som har Jesus i sig som kan vänta. För pressen kommer att bli enorm när de kommer och säger att du gör inget. Du vet, Elvor och jag har varit i bön i 5 år i Gilead, när vi jobbar i Gilead. Och då kom det folk och sa att nu kan ni inte be hela dagarna. Ni måste ju göra något också så vi vet hur det känns när man kommer så. Hur många orkar stå emot den pressen som kommer nu? Att ni gör ju inga gärningar. Ni tittar på oss. Vi har ju byggt hela centrum. Vi kan ju drömma om hela stan. Ja. Det är bara det att vart tar Jesus vägen i detta? Har ni tänkt på det? Ja. I Laodicea står han ju utanför och knackar. Va? Han står och knackar där. Sen har vi det sanna evangeliet då. Det viktigaste i vår tro just nu, det är att bevara och strida för evangeliet. För evangeliet är inte vårt evangelium, det är Guds evangelium, det är Kristi evangelium. Det du ska redovisa för en dag, det är vad du har gjort av mitt evangelium. Har du bevarat det som det ska? Annars kommer någon att säga. Eller har du förvridit det? Gå härifrån ni laglösa. Laglöshet är exakt tvärt emot rättfärdighet. Rättfärdighet på hebreiska betyder rak väg. Laglöshet, förvriden väg. Och Johannes kom att lära dem rättfärdighetens väg då. Nu kom ju Paulus då, vald av Gud att föra evangelien till hedningarna. Och då säger han i Galaterbrevet, men han som utvalde mig i moderslivet och kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. Och hur gjorde han då? Jo, genom ordet är klart. Anden och ordet är alltid anden och ordet. Då har du väl märkt när du läser Bibeln och helt plötsligt kommer anden och uppenbara någonting. Hur det liksom hoppar till här inne, eller hur? Det är så häftigt att få se Jesus. Och det är nästan varje gång när du får se Jesus liksom. När du, på ett nytt sätt, på ett nytt sätt, på ett nytt sätt. Och det blir bara större och större. Jesus! Ja! Det är honom vi vill ha! Liksom. Och då beslöt han då att han skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Han brydde sig inte om att fråga någon människa. Nej, han hade ju fått det från himlen då. Och så kom det något in i Galatien. Då Elvor tog upp det också. Och det var ju förvirring och villfarelse. Och då skriver han, just det, det tar jag inte upp igen, men några kom in och skapade förvirring och förvrängde Kristi evangelium då. Och evangelium förvaltar vi, sa han nyss. Och då står det så här, Johannes 14:21. Här ser du det. Den som har mina bud, alltså evangeliet va, och håller fast vid evangeliet, vaktar från skada betyder det. Han är den som älskar mig. Här har du agape som betyder att underordnas en kung. Här har du ju alltså riket. Ordet, evangeliet kommer till dig. Du förstår det. Du underordnade, du är i riket. Höra, lyssna, förstå och göra. Det är alltså tre saker så fort det handlar om det hebreiska ordet för höra. Då. Den som älskar mig, han ska bli älskad av min far och jag ska älska honom. Och jag ska uppenbara mig för honom. Alltså ge dig mer ljus och uppenbara mer av hans härlighet. Om du är på vägen. Ljuset blir bara ljusare och ljusare och ljusare. Och profetierna blir bara ljusare och ljusare och ljusare. Om du håller dig på den här smala vägen. Så är det. Det stiger ju. Den rättfärdige stig. Står det. Det är som ljuset som stiger i sin klarhet. Ända tills dagen når sin fulla höjd. Va? Och så är det med Jesus. När du vandrar Men så kan du komma in i perioder och bli inte rädd då. De är inte roliga, men de kallas för ökenperioder. Eller jag brukar kalla dem för tömningsperioder. De är inte roliga alls. Men du vet att när du kommer ur dem så blåser det på igen. Man måste tömma en brunn, säger man, när man har borran innan det verkliga flödet kommer, va? Så ibland känner du inget, upplever knappt någonting. Och nu är det bara 3 dagar kvar till du ska predika. Hjälp, hjälp! Jo, så kan det kännas. Och ibland har ju vi Sebastian här, han har ju såna här träffar där vi ska svara på frågor. Och tänker när jag cyklar dit, jag kommer inte kunna fråga ikväll. Hjälp! Ja, men så är det. Han tömmer oss, det är bara för att vi inte ska förlita oss på vårt förstånd, va? Gud, han vet ju precis vilken svaghet. Och det är kanske särskilt det där för de som har gåvan att undervisa. Så är man ju inte helt dum i huvudet, om du förstår vad jag menar. Man har ju lite i knoppen då. Men för att man inte ska förlita sig för mycket på det, så kommer Gud och plockar ner den på olika sätt. Om du nu går till Efesierbrevet 1 och vers 9-13 då. Så handlar det ju om vad det sanna evangeliet om Guds rike. Alltså jag måste trycka på det här, för att förstår vi inte den här skillnaden nu mellan det här falska evangeliet som nu kommer om Guds rike och det riktiga. Då kommer inte vi fatta, för de använder samma termer som vi. Så det blir väldigt förvirrande när de pratar om Guds rike och massa grejer. Kingdom principles, och svänger sig med massa fina engelska ord. Och så sitter kanske mormor Asta där nere 69-70 år och sådär. Fattar ingenting. Och engelska. Vem kan engelska när man är 80? Han är inte många i alla fall. Ja, då ska vi se här då. Då handlar det alltså om Efesierbrevet 1:9-13. Jag ska bara säga vad det står här då. 1. Vi ska underordna oss en kung. Agape, va? Vi ska bli ett under honom. Vi är alltså hans hus. Eller hans åkerfält. 1 Korinthierbrevet 3:9. Vi är ju både åkern och huset, va? Eller templet. Vi har fått anden som ett sigill eller en pant. Det betyder också förlovningsring. Alltså, du får en liten del nu i din ande. Men du får allt när Jesus kommer. Då får du ärva med honom då. Och så står det att vi ska göra något med vår mun också. Huset ska använda sin mun och förhärliga honom, va? Vi ska prisa hans härlighet och ära, står det där i de här verserna. Mun, va? Och det sanna evangeliet handlar alltså om vår frälsning. Ser du det i den texten där? Så frälsning handlar ju om befrielse från synd. Det är frälsning. Frälsning betyder alltid befrielse. Då. I de här verserna får du se ett hus. Och så får du se människor som ska ge honom ära, va? Det är liksom ramen teologiskt för de här verserna. Och då kanske vi förstår lite mer om den andliga betydelsen när Jesus drev ut de som köpte och sålde ur templet, ur hans hus. Och då sa han att den sanna sabbaten då, det är ju att Gud har gjort allting klart och du går in i förutberedda gärningar genom tron. Då är vi vid sabbaten. Gud har gjort allting klart. Alltså meningen nu med det här, när han driver ut de som köper och säljer, är egentligen ganska klart. För vad innebär sabbat egentligen? Alltså den verkliga betydelsen av sabbat. Det är ju förutberedda gärningar att komma in i hans vila, eller hur? Och så kommer Jesus, som man kan tro att han inte blivit klok. Och så tar han rep och snurrar och går och vevar ut alla som köper och säljer och håller på där inne. Vad menar Gud? Jag var ju i hans hus, va? Så säger han så här, Markus 11:7. Han undervisade dem och sa, är det inte skrivet, mitt hus, oss, vi, allihop, ska kallas ett bönens hus. Ordet som används på grekiska där betyder inte bara be Gud, det betyder också halleluja och lovprisning. Med vår mun, huset och munnen, va? Och du kan ju inte gärna skicka sån lovprisning om du tar över bygget själv. För då ska ju du ha lovet. Nu fattar vi. Jaha, ni har gjort det till en
Rövarkula? Vad gör rövare? Tar de något? Ja, vad är det de tar? Äran från Gud! Kingdom now! Har ni fattat? Ogräset! Han driver ut dem! De samlas tillsammans genom andemakter som kommer ur en brunn. Du har inte en chans att komma undan. Omvänd dig! Det är allvar. Här ser du den rätta sabbaten. Psalm 118, vers 20. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev till min frälsning. Yeshua. Den sten som byggnadsmännen kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort det. Underbar är den i våra ögon. Ser ni? Det finns en port och en smal väg som leder till livet. Alltså kungen har gjort en sak en gång för alla. Här ser du en nyckel, va? Det kungen har gjort är en nyckel. Alla som kommer in i riket, i huset, måste underordna sig vad kungen har sagt. Det är agapekärlek, det är ju porten. Det är korset. Alla som vill förbli i riket måste fortsätta underordna sig vad kungen har sagt. Och det, om du byter alla de här termerna jag sagt nu, så är det ju samma sak som att förbli i hans kärlek. Alltså vi har ju till och med förvänt vad kärlek är. Kärlek anser ju vi är att vara gullig emot någon. Han har gett oss en nyckel till en trång port och en smal väg. Det leder in i hans tempel eller i hans hus. Ja, vila och sabbat. Det var ju det där tabernaklet som Edvard talade om. Vad är själva nyckeln då i Paulus budskap om Guds rike eller himmelriket? Vad är kärnan i Paulus frälsningsbudskap till människor på den här tiden? Problemet är att vi är så korrumperade så att vi inte ens förstår vad synd är. Synd är att vi vill bli som Gud innerst inne. Men Gud själv kom hit genom sin son. Han visade oss vem Gud verkligen var. Han uppenbarade sin härlighet bland oss, står det. Vi såg hans härlighet. Men det var mänsklig visdom som korsfäste Jesus, står det. Korinthierbrevet 2:8. Ser ni det? Så när man ställer Barabbas på ena sidan och så ställer man Jesus på andra sidan och så frågar man människan vem hon väljer. Ja, vad valde människan? Barabbas. Släpp lös Barabbas och korsfäst Kristus. Det är det som ligger i vår synda natur egentligen. För vi vill inte ha med Gud att göra. Vi vill gärna göra hans gärningar om vi kan tjäna på det. Men vi vill inte ha någon över oss som huvud överhuvudtaget. Och så kommer det här då. Det jag tror att Satan vill försöka stjäla ifrån oss. Det sanna evangeliet framburen med andens kraft. För då händer det grejer. Pingstdagen. När Petrus predikade på pingstdagen trängde orden igenom alla beskydd. Rakt in i hjärtat på människor. Och svaret blir: bröder, vad ska vi göra? Alltså, de hade skriften och profeterna och kunde det utan till, men det blev uppenbarat för dem att det var deras egen visdom som hade korsfäst härlighetens herre, va? Det blev uppenbart. Och Bibeln varnar ju för att vi kan ju korsfästa Kristus en andra gång. Och så säger han, omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva till er, gäller löftet era barn. Alla den som är långt borta, så många som Herren och Gud kallar. Budskapet om kungen i riket och vad han har gjort för oss frambärs alltså i andens kraft. Det var ju där Jesus sa att anden skulle göra när den kom. Den skulle överbevisa oss om vår synd. Och nu vet vi vad, egentligen vad grundbetydelsen av synd är. Alltså, vi ska få en nyckel. Och med den nyckeln så ska människor omvända sig. De ska få upp, se en herre och få se en väg. Och då ska man gå in i ett hus då. Eller sabbaten. Eller riket då. Nu kommer ju alltså Paulus till Korint. Och nu ska ni få se då. Korint hade ju på den här tiden samma kultur så gott som vi ser idag. Det var alltså en kultur som liknade vår. Hur skulle Paulus kunna sprida Guds rike här va? Ja, det finns ju bara ett evangelium, säger Paulus. Ett evangelium. Jo, sanningen är den att vi omöjligt kan sprida Guds rike om vi inte använder oss av nyckeln. Och även när vi använder oss av nyckeln, Kristus som korsfäst alltså, så måste anden hjälpa oss och överbevisa oss med sin kraft. Så för att detta ska ske måste du själv ha gått in de här tre stegen, eller hur? Du måste ju själv vara i riket om du ska få in någon annan i riket så att han blir överbevisad. När jag kom till er bröder eller syskon var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag predikade Guds hemlighet för er, alltså evangeliet. Jag hade nämligen bestämt mig för, det är så här du ska förvandla en kultur då. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att inte veta om något annat än Jesus Kristus honom som korsfäst. Sen kommer det något som kan vara väldigt konstigt att förstå. Svag, rädd och mycket orolig invärtes då, kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom bevisning i and och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, på gnosticism. Nu ser ni det gnostiska samhället med dess tankekraft. Som är exakt vad Kenneth Hagin och de här lär. Möts av ett evangelium som Paulus har. Och det blir ju... Det var när jag var hemma den här veckan. Jag såg detta, denna krasch. Och det är därför Paulus uttrycker sig som han gör. Va? För att faran nu, det är ju att du tar evangeliet och stoppar in ditt gnostiskt tänkande. Va? Förstår du? Och det är precis vad som händer sen när han skriver, när han sitter i fängelset och skriver ett av de sista breven Paulus skriver. Det är brevet till Timoteus va? Då ser du hur gnosticismen har fått tag i evangeliet och förvandlat det till ett gnostiskt budskap. För då talar man om att uppståndelsen redan har skett. Ja, då har du fått Higgins och Kenyons lära redan på den tiden. Och då säger han att det här ska sprida sig som cancersvulster. Har du gjort det? Hela världen. Och tagit över med. Till och med. Paulus som redskap. Svag. Rädd. Mycket orolig i sitt inre. Alltså gnosticismen va. Mot gnosticismen. Paulus budskap. Nyckeln. Budskapen om kungen och vad han har gjort. Paulus vapen. Ord som ska överbevisa människor i ande och kraft. Resultatet. Människor som bygger på klippan istället för jorden. På jorden. Och det är precis vad som händer nu va. Nu kommer människor och talar till er om att vi ska rädda den här jorden och allt det här. Och så finns det ett annat budskap som handlar om korset. Och vi ska dö ifrån alla sådana tankar. Och du kan ju gissa, om det här får fortsätta några år till, så måste det komma en konfrontation mellan de här två evangelierna. Ja, det har redan börjat, men du förstår vad jag menar. Där vill jag sluta min gapande story. Ja, tack och lov Jesus att vi får prisa och tacka dig för din himmelska kallelse, Herre, att vi är kallade till ett rike, Herre, som vi både har i oss just nu, men som kommer fullt ut vid din tillkommelse. Tack Herre för att du vet vad var och en har i sina hjärtan just nu, vad vi behöver. Jag ber att du möter oss där vi är. I Jesu namn, amen.